Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom retail och e-handel, sponsras denna vecka av Juni. Annonser och lager är troligtvis de två största investeringarna som ditt e-handelsbolag kommer att göra i år. Men om avkastningen på dessa investeringar inte hanteras och prognostiseras korrekt kan likviditeten snabbt bli ett stort problem. För att lösa detta har Juni, neobanken för e-handel, lanserat Capital for Invoices. Ett flexibelt finansieringsalternativ som har visat sig vara en game changer för deras kunders likviditet. Finansteam inom e-handel kan nu automatiskt samla in, betala och finansiera alla fakturor. Från leverantörer och frilansare till medier. Med förlängda villkor upp till 120 dagar och med månatliga fasta avgifter så låga som 3%. Juni Capital for Invoices. Ett annat sätt att förbättra ditt kassaflöde med Juni.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spänger och idag så ska vi prata trafikanskaffning genom Google. Och vi ska prata med en expert som har vunnit en massa fina priser i just det här. Varmt välkommen till podden, Christian Benavente!
Tack så mycket Björn, tack. Kul att vara här.
Uttalar jag ditt efternamn rätt?
Ja, det tycker jag.
Berätta lite om bakgrunden till det efternamnet.
De flesta är så att jag kommer från Italien, eller att jag har italienska rötter när de hör efternamnet. Men mina föräldrar kom från Chile. Jag är född och uppväxt här i Sverige. Och jag gjorde faktiskt ett litet DNA-test för ett tag sedan, ett år sedan. Och svaren jag fick där var att jag var 75% sydamerikan, alltså Chile då. 24% italienare och ungefär 7% spanjor.
Men hur hamnade ni i Europa då? Hur kom din familj från Chile till Sverige?
Nej, men de kom hit på 80-talet. 87 kom pappa hit först då. Det var ju lite där med Pinochet och...
Och har en svensk mamma eller har en chilensk?
Chilensk, båda är från Chile.
Just det. Ja. Och då måste det ju varit en jättegrej för dem att de liksom drar från sitt hemland och kommer till Sverige.
Mm. Nej, men det måste vara det ju. Som för många andra som flyr från krig och elände.
Ja, men precis. Jag tänker att man som barn, och du är säkert liksom född och uppvuxen i Sverige och du är ju svensk i grunden. Men det där följer med, åtminstone den första generationen, liksom, att du ser ju hur dina föräldrar har slitit och liksom vad de har gjort och vad de har gett upp. Och sådär. Hur har det påverkat dig?
Det som jag tar med mig från den delen tror jag framförallt är, jag har ju sett pappa jobba väldigt hårt. Han är svetsare och i princip aldrig liksom varit sjuk från jobbet. Han har alltid varit väldigt disciplinerad när det kommer till sitt jobb. Och det följde väl med mig ganska tidigt när jag sen började med sport. Spelat mycket fotboll, men framförallt mycket tennis också. Och tävlade en hel del inom det.
Och vad har du gjort med din insida? Så du har fått mer grit till exempel, och du har säkert blivit sjukt mycket mer ödmjuk och kanske inte tar lika mycket saker för givet och liknande. Alltså, kan du hitta fler aspekter som du har tagit med dig tack vare det här?
Mm, alltså, jag vet inte riktigt om det är tack vare att de kommer, att man flytt kilo och sådana saker, utan det är väl, men det har säkert liksom påverkat de delarna också. Det här med ödmjukhet och sen jag var liten och alltid liksom haft ett driv av att göra någonting. Jag minns när jag var i Chile och besökte liksom familjen och de som är kvar, så kunde man ju se liksom vilka kontraster det var. Folk som bor i tält och alltså, det finns ju ganska extrem fattigdom där borta.
Och hur kändes det då att se det?
Ja, men då minns jag att jag kände det, och då gick jag gymnasiet. Och då minns jag att jag liksom kände att fan, jag är jävligt bra ändå hemma i Sverige.
Ja, men jag förstår det. Och kan inte du berätta lite om dig själv privat? Hur gammal är du? Vart bor du någonstans? Jag vet att du brände 3 timmar i bilen på väg hit till studion.
Just det. Nej, men 32 gammal nu. Kommer ursprungligen från Kungälv utanför Göteborg. Sen i somras bor jag numera i Tranås med min sambo och våra 2 döttrar. Vera som är 7 år. Alba som är 2 år.
Och hur är företagarlivet med små barn hemma?
Det kan vara ganska utmanande. Men man får ju upp det på ett eller annat sätt. Och det är klart att det är, jag har varit tillsammans med min sambo nu i 7 år. Och det har ju funnits stunder där man inte har hanterat detta så jättebra.
Och vad gör man då då? Alltså, oftast så har man ju stora ambitioner privat. Och man tycker det är toppen att vara mycket med familjen och man vill splitta allting hemma och sådär. Och sen kanske man har stora ambitioner på jobbet. Och man vill leverera och skapa värde och bygga och liksom förverkliga sig själv. Och de två är ju lite kontraproduktiva ibland. Liksom. Och min upplevelse är att det är jättebra, det funkar super när glaset liksom, eller när man har bra förutsättningar. Alltså, ingen är sjuk, allt flyter på, man hämtar, man lämnar liksom. Men så fort det händer något oväntat, när glaset rinner över liksom, då kan det inträffa tensions. Mm. Har du upplevt det också?
Verkligen, vi har haft många tensions i vår relation. Och där skulle vi säga att det är vad det kommer fram, alltså vad det handlar om i mitt fall och i vårt case, så är att det är kommunikationen som alltid brister. Och det är där som jag framförallt har insett att jag behöver bli mycket bättre på, om det ska funka.
Jag känner igen mig det där. Och det som är min takeaway är tydlighet. Alltså tydlighet utifrån liksom vad jag själv känner och tänker i situationer och sådär. Jag pratar om det här med många och många känner igen sig i det också. Men om vi ska gå till professionella istället. Berätta lite om din professionella bakgrund. Du jobbar med Google, du har funnit sjukt många priser och sådär. Men hur var pathen dit?
Mm. Då får vi gå tillbaka till 2013. Då jobbade jag på Eniro som säljare i Göteborg. Och där sålde vi Google Ads. Vi sålde hemsidor, lite SEO. Jag gick in sjukt hårt för det. Det var mitt andra säljjobb bara. Så när jag kom dit var jag sämst i gruppen. Och efter något år där så var jag bland de toppsäljarna i teamet. I mitt säljarbete så det var alltid viktigt för mig att ha Google. Alltså det jag sålde, jag ville att det skulle bli bra hela vägen. Och jag hade noll inblick i vad som gjordes efter säljet. Alltså leveransen och hur arbetet sköttes mot kund. Och idag är det väl ingen nyhet, men Eniro har ju inte haft så bra rykte tidigare. Och det var väl när jag efter ett tag där insåg att okej, Eniro levererar skit i det som vi säljer, alltså Google Ads och detta var också på den tiden. Google Ads var inte jättehett alls som det är nu. Och där någonstans började väl jag känna att okej, men det här borde jag väl kunna göra själv förr eller senare.
Just det, och nu kör du Digimi som är din byrå där du hjälper bolag med just Google-relaterade produkter. Alltså trafikanskaffning genom Google.
Precis. Mycket Google-fokus. Även, vi kör lite meta också, men framförallt Google Ads och jobbar mycket med framförallt med enhetskunder. Ett SaaS-bolag och sen lite leads-genereringskunder jobbar vi också med då. Så att det skiljer sig lite arbetssättet beroende på vad det är för kund, men framförallt e-handel då.
Ja, men spännande. Och du har ju blivit vinnare i European Search Awards. Du har också blivit vinnare i Global Search Awards. Du har dessutom varit finalist i European E-commerce Awards. Berätta lite om de här priserna du fått.
Mm, först och främst vill jag bara säga att jag vill inte ta på mig credden för det personligen. Utan det är Digimi som har vunnit det. Och när det kommer till, jag ska berätta lite om det i caset sen. Men där vill jag ge all cred till teamet såklart på Digimi. Men framförallt Lee som höll i det caset.
Men berätta lite om caset då.
Det vi gjorde där, i det caset var, det var en e-handelskund och det var ganska tidigt in i vårt samarbete. För det vi oftast gör, eller alltid gör så att säga, när vi går in i ett nytt samarbete, nu pratar vi e-handel då, det är att vi får så bra förståelse över liksom, ja, men kontot, hur det hanteras historiskt och framförallt hur har produktsegmenteringen sett ut. För det absolut vanligaste är att man kör, om man pratar om PMAX idag då, så majoriteten har en PMAX-kampanj. Och har alla produkter i den kampanjen. Och då kan du ju se, även om det ser bra ut på konto och kampanjnivå, om vi snackar ROAS och prestation, så kan jag, och det är någonting som jag kommer att rekommendera till dina lyssnare sen då, att går man in i en PMAX-kampanj och börjar gräva lite i produkt, alltså prestation på produkt-ID-nivå, så ser man alltid en orimlig balans då. Så att du har ett fåtal produkter som överpresterar. Och så har du massa andra produkter som underpresterar. Och problemet med det är ju att topp-performing-produkterna får inte den chansen de borde få. Och budgeten och prioriteten.
Vad är en PMAX-kampanj?
PMAX-kampanj är ju inte så ny längre då. Den är väl en 2 år gammal. Och det är en kampanj som Google lanserar 2021 som ersatte smart shopping. Tanken med PMAX var ju att den ska täcka större del av funnen då. Så att det var ju shopping, sök, display, Gmail. Men det har varit så mycket snack om att det är en liksom full funnel-kampanj. Men jag skulle säga att det inte alls är en full funnel-kampanj överhuvudtaget. Utan majoriteten av budgeten går fortfarande till shopping.
Just det, men jag fattar. Och jag tror att om vi ska attackera Google så behöver vi först börja högre upp och kolla på liksom trafikanskaffning och vad det innebär och så vidare. Men innan vi gör det, jag vill veta lite mer om det här bolaget som genererade det här priset åt er. Alltså vilket var bolaget som stod bakom det här caset?
Talkbox heter de.
Talkbox?
Talkbox, och jobbar fortfarande med dem idag. Och de har ett stort sortiment, ganska stort då.
Beroende på av talkboxar?
Talkboxar och lite annat, takräcken. 5000 produkter plus, så det är ganska många produkter i alla fall. Och när vi gick in i det kontot, i samarbetet, så hade de en ganska, alltså de hade en okej prestation. Men när vi började titta och gräva lite i kontot så fanns det ju en massa delar som vi såg att okej, här borde man kunna få en mycket bättre produktsegmentering framförallt. Och det var ju som jag sa då i det fallet också att där hade man tusentals produkter i en kampanj, en budget och justerat target ROAS upp och ner. Men vi såg ju direkt att det kanske var, nu minns inte jag riktigt i detalj, men säg att det var 150-200 produkter som liksom hade svinbra ROAS. Vi snackar liksom 16, 17, 18, 19 ROAS. Kampanjen, kontot låg ungefär i snitt på 10 i ROAS. Och då började vi med att få en bättre produktsegmentering. Så vi segmenterar topperforming produkter i en egen PMAX-kampanj. Och produkter som får mycket trafik men inte presterar så bra, de lägger vi i en egen kampanj. Och sen har vi produkter som i princip inte får någon trafik alls. De lägger vi också i en egen kampanj. Och på så sätt kan vi fördela budget, targets på ett helt annat sätt.
Coolt. Och så tänker jag takboxbranschen. Jag tänker att det finns några dominerande brands och så finns det en rad av olika takboxmodeller för att de ska passa en massa olika bilar, och det är säkert ganska lurigt. Och sen är det såklart takräcken som du snackar om, för vissa bilar har inte takräcken, så måste man köpa ett räcke så att man efter det kan fixa en takbox och langa på räcket. Och det känns ju som att just ord search, alltså Google, är ju perfekt för den branschen, för det här är några stora brands. Vad heter det där stora brandet som många har på sina takboxar?
Thule, tänker du då?
Thule, såklart.
Ja.
Precis. Och då googlar man kanske takbox och sen så kommer det upp en massa olika modeller. Eller så kanske man till och med googlar Thule och liksom relaterade sökord. Spännande. Och det var säkert Thule som presterade väldigt högt där, skulle jag gissa.
Ja, det var det ju, såklart. Thule. Och nu har jag inte så här exakt detaljkoll på sökorden som presterar. Men det som var intressant i det här caset var ju att efter, vad kan det ha varit, ett halvår? Nej, nästan ett år. Så vi kör ju på, när vi skickade in det här caset så skickade vi in data på 12 månader och jämförde med året innan, year on year. Och då hade vi kunden spenderat 580 000 kronor mer. Och gjort det var en budgetökning på ungefär 200%. Men ROASen hade ökat med 600%. Så ROASen hade gått från 10 till 22 ungefär. Vilket innebar en omsättningsökning på 16,5 miljoner.
Var det fler grejer ni gjorde för att tweaka?
Det var det. Alltså egentligen först och främst till att spåningen var på plats ordentligt. För det är också ett stort problem som fler börjar bli medvetna om, tror jag. Men det är att de absolut flesta har ju alltid optimerat efter GA4-data som primär data i Google Ads. Nej, men spåningen var första biten. Vi sätter Google Ads-spåningen direkt på sajten. Enhanced conversions och de bitarna så att vi får en fullständig och mer tillförlitlig datainsamling i kontot. Det andra som var väldigt viktigt var att få bättre struktur eller så här, fylla ut produktflödet med egentligen alla attribut som går att lägga till. För att i Google Ads eller i Merchant Center så finns det vissa attribut som är obligatoriska. Pris, frakt och så här. Ett par attribut som man måste lägga till för att kunna köra.
Alltså produktattribut från produktfiden.
Precis. Och det är många som nöjer sig med, ja men de här attributen räcker väl. Nu kan vi synas och komma igång. Och där gick vi in och optimerade produktflödet fullt ut egentligen. Och
sen fyller på med produktattribut så att egentligen produktbeskrivningen kanske också finns med i den feeden gentemot Google Merchant Center, och därför så kan säkert Google pulla mer data från den feeden och därför göra söken mer, eller sökresultatet mer relevant för användarna.
Precis. Och så jobbar vi mycket med, det gör vi fortfarande än idag, vi jobbar mycket med en tredjepartsplattform som heter Data Feedwatch, som är en plattform enbart för att, eller ja, man kan göra mycket annat i den plattformen också, men där använder vi plattformen just för att lägga till massa regler till produkttitlarna i feedet. Utan att göra om någonting på produktsidan på sajten.
Och jag vill snacka om allt det här in i minsta detalj. Det är alltså bara det här som det här avsnittet kommer att handla om. Det ska bli skitkul och jättespännande. Och det var så det här caset med takboxar som genererade de här fina priserna. Men liksom innan vi djupdyker i det så kanske vi kan snacka lite om trafikanskaffning generellt. Om man kollar på liksom vilka options har man, vilka ingredienser har man till sitt smörgåsbord när det kommer till trafikanskaffning?
Alltså generellt sett, om man kollar på det stora hela, så är det ju som de flesta vet idag, det finns ju många olika plattformar. Du har ju Snapchat, TikTok, Meta och Google då, såklart.
Ja, men precis. Så det finns ju Pinterest och TikTok, precis, och Meta precis som du säger, och Google som du säger. Och sen finns ju Bing också såklart, och det här kommer ju kopplas in till den här diskussionen också, för Bing är en Google-konkurrent och de har, vad är det, 2-4% av den totala sökmarknaden, resten äger Google. Men olika affärsmodeller kräver ju olika trafikanskaffningsstrategier. Kan inte du berätta lite om liksom hur ett direct consumer brand vanligtvis gör trafikanskaffning kontra hur ett multi-brand store, alltså typ ett Sportamore, vanligtvis gör en trafikanskaffning, respektive hur ett eBay vanligtvis gör trafikanskaffning?
Just det. Nej, men det är intressant, för att det är, vi jobbar ju väldigt lite med D2C-brands, och det klassiska för ett D2C-brand är ju att majoriteten av budgeten, marknadsföringsbudgeten, läggs på allt annat än Google. Meta framförallt, TikTok, just för att sökintentionen oftast för det brandet finns inte riktigt än, om det inte är mogen D2C-brand då. Alltså är man en startup D2C-brand, så är det ju sociala kanaler som gäller för att kunna bygga, alltså skapa en bra och god trafikanskaffning.
TikTok och Meta.
TikTok och Meta, precis. Och YouTube, och där kommer ju Google Ads in. Men framförallt Meta, TikTok.
Precis, och det makes sense egentligen, för att ett nytt D2C-brand, eller också ett litet D2C-brand, och jag räknar till det också ett varumärke som omsätter en halv miljard, för att den globala marknaden är gigantisk. Och man är fortfarande väldigt liten spelare om man omsätter även hundratals miljoner. Och även då så är ju brand knowledge väldigt litet, och därför så går en massa pengar till sociala kanaler som ju är väldigt mycket branding. Ju. Mycket early funnel marknadsföring. Och när det gäller då ett multibrand store, alltså ta ett Kitchen Time eller ett Sportamore eller ett Footway och liknande koncept, kanske ett Boozt. Och Boozt är kanske fel att säga, för det är ju nästan ett marketplace these days. Men säg ett Sportamore då. Hur brukar de trafikanskaffa?
Eller Kitchen Time också ett bra exempel. Nej, men där är det ju precis på ett helt annat sätt då. Att det är, där säljer ju de här bolagen produkter som är välkända, och det finns en hög sökintention på Google framförallt. Vilket då gör det naturligt att trafikanskaffningen är ju väldigt ofta till stor del Google. Google sök och framförallt shopping då. Absolut shopping när det är e-handel.
Exakt. Och det här är ju för att ett multibrand store säljer en massa olika brands. Så Sportamore säljer Nike, Reebok, I Can I Will och 68 t-shirt träningsbrands till. Och de här brandsen är ganska kända. Och då kanske man går in och söker på en Nike tränings t-shirt, och så dyker en Sportamore annons högst upp i det sökresultatet som Google har.
Mm.
Och vilken roll spelar Meta då för ett Sportamore liksom?
Alltså för ett Sportamore så är det väl, Meta är ju alltså en jätteviktig kanal för ett sånt bolag också såklart. För att få brand awareness och driva mer trafik, men också för retargeting syfte.
Just det, och i Meta ingår Instagram och Facebook kan man tillägga, så att folk vet om det. Och så äger de WhatsApp såklart.
Just det.
Men nice, nu har vi gett lyssnarna lite kontext kring det här, och det du fuckar på är ju Google. Och eftersom du har stort fokus på Google så jobbar du säkert väldigt mycket med multi-brand stores. Och Talkbox är ett exempel på det, för att man säljer liksom 30 olika Talkbox-brands.
Just det.
Snyggt. Och vad kan man göra på Google för att marknadsföra? Finns det liksom olika marknadsföringskategorier om man går till Google?
Du har, men det är ju inget nytt, utan du har ju, är du en e-handel så är ju shopping, performance max, extremt viktigt. Kanalen efter, så att säga, sök är viktigt för en e-handels, ett e-handelsbolag. Och därefter faller ju display, YouTube in. Nu har Google lanserat en ny kampanj som heter Demand Gen. Jag vet inte om du är insatt i någonting.
Nej.
Nej, och det är vi är också väldigt tidigt i det stadiet. Vi har inte satt oss in i det riktigt ännu. Men Demand Gen, där det snackas om att den ska likna Facebooks. Jag har också någon nu får jag gärna släppa här. Jag kommer tillbaka till det. Men det är en ny kampanj i alla fall i Google. Och den fokuset med den kampanjen är att den ska vara, alltså, gå ut mer för awareness, mer content. Driva så mycket mer av content. Advantage Plus heter den på Facebook. Just det.
Just det. Det är när man slutar tänka på det som man kommer på det.
Precis. Nej, så det är väl så det är indelat lite grann på Google. Och när det kommer till Demand Gen, så där, i och med att det är så mycket, alltså det kommer ju bli mer och mer beroende av content i den kampanjen. Det är uppbyggt på det sättet att man måste ha mycket content för att det ska prestera. Det är det som vi har fått höra i alla fall när vi pratar med Google. Så får man ju också se, liksom, man får se upp de kampanjerna på lite olika sätt. En demand gen-kampanj kan vara svinbra om du ska bygga awareness och driva trafik, men du kan inte titta på kopiorna på samma sätt i den kampanjen. I det exemplet ska du till exempel inte titta på conversion value, alltså hur mycket genererar den här kampanjen i försäljning, utan då är det bättre att titta på view through conversion och framförallt titta på helheten i plattformen. men också i backend-datan, för det är också något vi kommer in på lite.
Just det, så det finns liksom Google Shopping, det finns Google Search, det finns Google Display. Kan allt det här styras via det som kallas Google Ads?
Yes, allt det styrs via Google Ads.
Just det, och då kan man signa upp till ett Google Ads-konto, och det är ganska lätt att få en första gratis spänn där, har jag för mig, där man får typ 1250 spänn att spendera helt fritt på Google Ads. Hur får man tag i en sån?
4000 har de höjt till nu.
Fyra papp?
Ja, fyra papp. Så de är ju generösa, Google.
Och hur får man tag i en sån då? Kan man ringa er?
Nej, alltså det enda sättet är att man, för att få en sån liksom, vad ska man säga, kampanj, ja, de 4000 spänn för att spendera, så måste du skapa ett helt nytt konto. Så har du aldrig annonserat på Google, så kan du själv gå in och skapa ett konto, och då kommer den kupongen kicka in automatiskt när du själv har spenderat en viss summa. Jag tror det är 4000 eller 5 där någonstans. Så får du ytterligare 4000 att spendera.
Just det, så man googlar Google Ads, man signar upp ett konto,
yeah.
Och sen så är ju inte det klart. Man har kanske liksom norpat den här vouchern som man får fyra papp att spenda för. Men man måste göra massa saker för att kunna börja jobba med det här. Man måste langa in en pixel på sajten, man måste styra upp Google Merchant Center och liknande. Berätta lite om de här två, tre grejerna som man måste checka av innan man kan börja.
Ja, yeah. Så är det en e-handelsbutik, så nummer ett, såklart, skapa ett konto, Google Ads-konto. Nummer två, se till att sätta upp en någorlunda bra tracking. Har du ingen hjälp alls eller någon erfarenhet, ja men det finns mycket. Jag skulle nog rekommendera YouTube. Där liksom kan man få upp en bra tracking genom att kolla på YouTube.
Vad betyder det exakt? Nej, att då lägga in pixeln på hemsidan?
Ja, alltså i våra ögon då, vi som jobbar mycket med Google Ads, så vi gillar ju inte när man optimerar efter GA4-data. För att GA4 turberar på ett annorlunda sätt. Och GA4 kan än idag inte, har inte sådana jättebra attribueringen när det kommer till, alltså om användare har rört sig mellan olika enheter, så har GA4 svårt att göra den attributionen. Vilket medför lite dataförluster i Google Ads. Och därför i våra ögon så är en optimal tracking, alltså sätta upp en GAds-pixel på sajten via GTM, Google Tag Manager. Vilket är en annan plattform för att hantera massa taggar och liknande.
Och den ska man ha oavsett. Alltså Google Tag Manager är ju en plattform som gör det superenkelt att langa in och ta bort de här olika taggarna och pixlarna från Meta, från Google, från olika Google Analytics-konton. GA4 är alltså Google Analytics version nummer 4.
Yeah.
Och liknande. Så man ska ha Google Tag Manager, man ska ha ett Google Merchant Center, och i Tag Manager så langar man in pixeln då. Sen så måste man styra upp Google Merchant Center, och där måste man få in produktfeeds så att Google vet vilka produkter man säljer. Berätta lite om Google Merchant Center.
Just det. Nej, men det är som du säger, så Merchant Center är ju där matar man in sitt produktflöde från sajten, och ja, som lite det vi var inne på innan, där är det viktigt att lägga till attributen, och alla attribut i detalj behöver vi inte gå in på här, utan det finns jätteenkelt att googla fram. Och därefter så kopplar man sitt Merchant Center till Google Ads-konto då, för att kunna dra igång annonseringen.
Och är det några fler grejer man måste göra nu?
För att komma igång med shopping så är det inte några fler grejer än så. Såklart, glöm inte att lägga in ett betalkort i Google, annars blir det svårt att komma igång. Men utöver det så vill jag säga att det är bra, och alltså, det beror lite på vad man har för budget. Är det en startup, om du skulle säga att nöj dig först och främst med en PMAX-kampanj och fokusera på shoppingtrafik. Har man lite mer budget, ja, men då borde man verkligen komplettera med egentligen alla delar som kan ge någon form av trafikanskaffning. Men search, Google search, sökkampanjer.
Just det, och vi snackade ju som sagt Google search, Google display och Google shopping förut. Och om man kopplar det till funneln, man pratar ju om marknadsföringsfunnel, early funnel, mid funnel, late funnel, där early funnel är mer branding och late funnel är mer konverterande. Då gissar jag att Google shopping är ett konverterande trafikmedium, så det är mer late funnel. Men vart skulle du placera Google Display respektive Google Search?
Precis som du säger, Google Shopping och PMAX är väldigt lower funnel och konverteringsstark kanal. Display ska väl, ja, det blir ju upper funnel då, awareness, branding. Om man inte då har en display-kampanj där man enbart kör retargeting, då blir den också lite mer lower funnel. Sökkampanjer, där skulle jag också säga att det är en mix av, beroende på vad sökintentionen är, så kan den liksom falla in på, ja, middle, lower funnel och även upper funnel också, ska jag säga.
Precis, och search är säkert orden då som folk googlar på, så kommer de här liksom sökrutorna upp högst upp och längst ner i Google söker. Och då kan man ju liksom fixa breda sökord. Man kan köpa möbler, svindyrt och lågkonverterande för det är så brett. Eller så kan man köpa supersmala sökord, typ svart taklampa, Nordlux och sen kanske en lampmodell. Yeah. Och den är kanske mer högkonverterande.
Ja, och kostar mer.
Och kostar mer, yes. Precis.
Så ju bredare, liksom, ju bredare sökintention är, eller söktermen då, ofta brukar det vara så att de klickpriserna ligger något billigare. Och ju mer specifik man är i sin sökintention, där ser man oftast att klickpriserna såklart går upp, i och med att det blir ju fler som konkurrerar efter de där söktermerna också.
Just det. Och du har ju sett många, många Google-konton och liksom analyserat att kunder har förbättrat och sådär. Vad är det vanligaste misstaget folk gör?
Alltså okej, okay, ja, detta är ett intressant område att dyka in i. De vanligaste misstagen som alltid är upprepande fortfarande än idag, det skulle jag säga är spåningen. De absolut flesta optimerar efter GA4-data. Men också det att det är väldigt, om man nu, för det första optimerar man med GA4-data, vilket jag inte rekommenderar. Om man kör Google Ads-pixeln som tracking, som primär data, så skulle jag också säga att det är i princip, det är väldigt få som kör 90 dagars klickattributionsfönster i Google Ads. 30 är ju standard, 30 dagar. Men det skulle inte kallas ett misstag, utan okej, okay, spåningen, där är det oftast någonting som går att åtgärda för att få en mer tillförlitlig spåning. Enhanced conversions finns väldigt sällan uppsatt. När det kommer till PMAX och shopping där, så ser vi ju framförallt produktflöden är dåligt optimerade, men också strukturen på PMAX då, att man har nästan alltid en kampanj. Slängt in alla produkter i den kampanjen, och i värsta fall så har du alla produkter i en och samma asset group. Har du någon som helst inblick i PMAX? Har du tittat någonting? Du själv, Björn?
Faktiskt inte.
Okej. Men så vad jag menar med asset group, så är det ju som att om i en PMAX-kampanj så kan du ha, det kallas en asset group, och det kan du väl jämföra med en annonsgrupp. Så om man nu ska ha en PMAX-kampanj, så är det väl, jag rekommenderar så här, men för att det ska bli lite bättre i alla fall, lite mer relevant, så är det bra att kategorisera produkter i olika asset groups. Så om du säljer möbler, så borde du, eller om du säljer köksstolar, så borde du ha det i en egen asset group. Säljer du matbord, ska du ha det i en egen asset group. Så här, ju mer specifikt du kan bli i de här olika asset groupen, desto bättre skulle jag säga att det är. För då kan du bli mycket mer relevant i varje asset group när det kommer till content, ad copy och så vidare mot respektive kategori.
Och du pratade om attributionsfönster, och då tänker jag att vissa kanske inte vet vad det är, så först måste vi förklara vad det är. Och sen pratade man också om att ha 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar, alltså vilket attributionsfönster man ska välja. Så du får gärna berätta, vad är det för något och hur ska man tänka gällande längden på attributionsfönstret?
Just det. Men attributions, vad det innebär egentligen, attribution, det är ju hur Google attribuerar konverterings, alltså köpen som kommer in. Eller, så ett exempel, ett enkelt exempel, jag klickar på en annons idag, och har man då ett attributionsfönster på 30 dagar, så betyder det såklart att jag har, alltså från det att jag har klickat på annonsen, så om köpet sker inom loppet av 30 dagar, så kommer Google attribuera mitt klick till, eller mitt köp till det klicket. Alltså kommer vi kunna se konverteringsvärdet i Google Ads. Om jag har gjort ett köp som är efter 30 dagar, så kommer vi se 0 kronor, alltså Google kommer inte kunna ge någon cred till det köpet. Och varför det blir problematiskt såklart är ju för att framförallt i de här tiderna där, alltså du har haft alla möjliga gäster, Björn, men du vet ju säkerligen hur viktigt det är nu med data såklart i plattformarna, och där kan man ju dyka djup som helst, men så här, ju mer data, ju mer relevant data, framförallt ju mer konverteringsdata du kan samla i plattformen, desto bättre förutsättningar får ju algoritmen när det kommer till inlärning och för att kunna optimera sin budgivning ännu bättre. Och därför är det ju såklart mer relevant att köra 90 dagars fönster. För då säkerställer, och det är max, du kan inte ha mer än 90 dagar. Du kanske väljer 30, 60 eller 90 dagar som du säger. Och genom att ha 90 dagar så får man ju helt enkelt in lite mer konverteringsdata, vilket bör ge bättre förutsättningar till algoritmen.
Just det, och det där styrs ju också kanske beroende på vad man säljer. När man säljer kanske möbler, beslutsprocessen är mer komplex och tar lite längre tid. Och för att sälja ett softboard som kostar 20 papp, så är det kanske ett lite längre attributionsfönster som är rimligt. Men om man säljer, vad vet jag, kalsonger, så kanske det är mer liksom, jag behöver det här och nu. Just. Och därför så kanske det kan och ska vara lite kortare.
Ja, alltså så kan man också se det. Och som du säger, vi beror helt och hållet på vad det är för produkter det handlar om. Men låt säga att det är liksom kalsonger och de flesta gör köpet inom 7 dagar. Alltså det ska du inte att bara sätta, ha det som standard 90 dagar som attribution. Nu tror jag att väldigt få köp kommer komma in efter 30 dagar på de produkterna. Där det oftast är en kortare köpcykel.
Ja, men spännande. Och det som de flesta kör är ju Google Shopping. Det där är en stor del av budgeten läggs väl. Du får rätta mig om jag har fel. Och Google Shopping är ju högkonverterande som vi pratade om tidigare.
Mm.
Hur får man en sjukt lyckad Google Shopping-kampanj?
Alltså Google Shopping handlar ju mycket om framförallt att produktflödet som vi är inne på. Det gör väldigt mycket. Men också när det kommer till det som vi... Jag vill gå tillbaka lite till det vi pratade om med vad är det för typiska fel vi ser i konton. Och då var jag inne på det här med PMAX. Ofta ser man att man har en kampanj. Jag kan till alla som lyssnar nu och till i alla fall du har bekanta Björn som kör PMAX, så ber dem gå in och kolla i den PMAX-kampanjen. Om man säger att du har ett ROAS-mål generellt sett i snitt. Säg att du har ett mål på 8 då. ROAS-mål. Gå in på din PMAX-kampanj. Klicka in på produkter så du får upp alla produkter som ni budar på i shopping. Och så kan du lägga till ett par, alltså i filtreringen så lägger du till då att jag vill se alla produkter som har över 2 konverteringar och som har över 8 i ROAS. Alltså som ligger över vår target. Och då kommer du se att okej, här är en liksom minoritet av produkter som presterar sjukt jävla bra. Och sen gör du samma sak för tvärtom. Du kollar, du filtrerar på alla produkter som har mindre än 2 konverteringar och som ligger under din target ROAS, alltså under 8. Och där kommer de flesta bli chockade hur det ser ut. Och det är så i nästan alla fall.
Precis, och där handlar det om att stycka upp kampanjerna så att man får liksom 3 kategorier egentligen. Och man kanske kan kalla dem toppresterarna, mediumpresterarna och kastpresterarna, eller?
Ja, så kan man säga det.
Och så enkelt är det?
Ja, alltså första steget är att få en bra inblick i hur ser det faktiskt ut i vårt, alltså hur presterar våra produkter. För att det kan vara väldigt missvisande ibland, för att även om kampanjen når target så betyder inte det att det är liksom, fan, man vill, speciellt i de här tiderna när man pratar mycket om lönsamhet. Eller hur? Och det är liksom mycket fokus på ja, men vad lönsam helt enkelt. Då är det ju ännu viktigare att få bra insikt i hur fördelar PMAX eller Google då? Hur spenderar de faktiskt våra pengar som vi lägger på PMAX-kampanjen och shopping?
Precis, så det handlar egentligen om att ett, se till att trackingen funkar, att den inte är GA4, vad säger man? Att det inte är GA4 tracking?
Ja, alltså du kan, jag säger liksom, se till att du får in GA4 data i Google Ads-kontot, men ha den som sekundär. Du kan alltid ha primär eller sekundär. Och vad det innebär är att har du en spåning i Google Ads som är sekundär så inkluderas inte den datan i budgivningen eller i algoritmen. Tar inte med sig den i sin inlärning och budgivning.
Just det. Så trackingen ska funka. GA4 ska vara sekundärt. Och sen måste man ha styrt upp Merchant Center och maxat alla produktfeeds med all data som man kan langa in i Merchant Center. Och sen så ser man till att köra lite ads. Mm. Kolla hur det går. Och det kanske man gör 2 veckor, 4 veckor beroende på budget. Och sen så styckar man upp den i 3 olika som är liksom high performers, medium performers, low performers. Och då lägger man pengarna såklart på high performers.
Ja, eller exakt, målet är att kunna liksom försöka lägga så stor del av budgeten som alltså, precis, spenderar så mycket vi bara kan på de här produkterna.
Och sen då?
Yes, vi var inne på det med trackingen, shopping, PMAX. Och nej, men efter det som var inne på lite innan, har man budget och man spenderar en del, så att du spenderar mellan liksom, ja, 100 000 i månaden, då ska du definitivt också ha sökannonser uppe och rulla. För det är också en väldigt... alltså sök är en bra kanal. Även om shopping är överlägset den som driver mest sälj, så är sök... Det är en bra kanal för att driva trafik. Och mina tips för sökkampanjer är väl... Och det är också en del... Just det var det vi var inne på från början, Björn. Du vill ju veta vad är de vanligaste misstagen i konton. Och här kommer vi in på sökstrukturen då. För några år sedan, säg att det var 3-4 år sedan, då fanns det någonting som hette, alltså en struktur som kallades för SKAG, Single Keyword Ad Group. Är det någonting som du är bekant med?
Ja.
Ja. Och vad det innebär är att liksom, det var en struktur som var väldigt, ja men det var det bästa du kunde köra förr i tiden. Och vad det gick ut på är att, som det låter, du har ett sökord per annonsgrupp. I takt med att algoritmerna utvecklas som de gör, och maskininlärningen har blivit mycket bättre på liksom budgivningen helt enkelt, och förstå sig på användaren och sökintentionen, så har detta, alltså det som var best practice förr är inte alls best practice idag. Och här blir jag inte heller, alltså jag blir lika chockad varje gång här också, att det är så många bolag som fortfarande har en form av SKAG-struktur i sina sökkampanjer.
Men berätta lite mer detaljerat. I Google Search, vad var best practice förr och vad är best practice idag?
Yes, så förr var det best practice och alltså single keyword ad group då. Att du har, för att dra ett exempel, säg att du har du kommer fram till att okay, vi ska buda på de här 150 sökorden. Det man gjorde då var att man skapade 150 annonsgrupper. Och i varje annonsgrupp så hade du ett sökord. Och varför man gjorde på det sättet var för att man ville få med, då pratar man mycket om att man ville få med söktermen i, alltså i ad-copyn, i på landningssidan och på alltså de tre stegen då, alltså söktermen, ad-copy och sen landningssidan. Och det var så här, varför det var bäst på den, det var liksom en struktur som funkade väldigt bra helt enkelt. Och det var, som jag sa innan, när jag pratade med Veronica på Google, så är det hon, liksom hennes guldtips till mig var, du, den här kör du den här strukturen på dina kunder så kommer du se att det funkar väldigt bra. Och det var verkligen det man såg direkt. Och varför inte det är best practice idag är ju, om man tittar på liksom algoritmen, att ju mer du kan konsolidera datan och samla ihop datan, desto bättre blir inlärningen för algoritmen. Och så idag, best practice för sökkampanjer, det handlar egentligen om att hålla det ganska enkelt. Alltså, tänk mycket på sökintentionen, så att har du 10 olika söktermer men som ändå ska landa på samma landningssida, oavsett vad det är för söktermer och de ska landa på samma landningssida, så lägg ihop dem i en annonsgrupp. Och det andra som jag skulle säga nu är att bredmatchade sökord har länge varit en lite av en så här, många har varit oroliga för bredmatchade sökord just för att de har gått så sjukt brett och kostat mycket pengar. Och då har det historiskt varit så att många helt har förlitat sig på exakt matchade sökord. Men nu skulle jag säga att det är faktiskt i princip tvärtom. Broadmatch sökord presterar sjukt bra så länge du har koll på att grunden sitter i kontot, alltså datinsamlingen och de delarna.
Just det, så det du säger är att, bara för att förklara för de som lyssnar, bredmatchade sökord är att man köper möbler, men då köper du alla möjliga variationer av ordet möbler, inklusive felstavningar och så vidare. När smal, eller vad heter det? Ordmatchade sökord.
Exakt, exakt matchade sökord.
Precis, då skriver man liksom in att jag köper bara Bosch, skruvdragare, EP670, liksom, och så köper man bara den modellen ish.
Just det.
Och det blir ett supersmalt sök med kanske ett eller två klick i veckan.
Yes.
Eller per dag eller vad det kan vara. Men att det blir mer högrelevant. Men det du säger egentligen är att Googles algoritm har blivit bättre, så den fattar och kan förutse kundens sökbeteende mycket, mycket bättre. Så att det är brett man ska köpa på Google these days. Och det är 2024 verkligen, när vi spelar in det här.
Precis, 2024. Så att, nej men verkligen, det är också någonting man borde ta en titt på. Men som sagt, se till att allt annat är på plats som ni ska, tracking och de bitarna. För att algoritmen är ju data. Dålig data in, dålig data ut.
Ja, men det är intressant, för jag kommer ihåg när vi internt för 10 år sedan köpte supersmala sökord i år, där det är liksom long tail style på våra 70 000 produkter som vi sålde då och sådär. Och det var så man gjorde då med, så gör man lite annorlunda idag. Så det är spännande. Så det var liksom Google Search, och sen finns det ett koncept som heter Google Display, och det här kanske är lite mer bannerannonsering, lite mer retargeting-vänligt. Berätta lite om Google Display.
Yes. Vi gör inte display i jättestor utsträckning, även om vi gör en del, men ganska enkelt är det så att displayannonseringen är ju som du säger, det är bannerannonsering i olika format, olika storlekar, och de flesta som lyssnar på det här är ju garanterat bekanta med de typer av annonser. Och mitt tips där är väl att har man budget för det, så vore det, jag skulle absolut rekommendera att man testar och kör, alltså lägg mycket kraft och fokus på content. Och det gäller inte bara display, det är ju alla plattformar. Ju bättre content du har, ju bättre du kan fånga upp användares intresse när de är ute och surfar, desto större chansen att de klickas in på din sajt. Men att i display, så där kan du antingen köra mycket awareness och gå ut väldigt brett. Och där är väl ett litet tips då, är väl att från början är det nog ganska smart att gå in och utesluta alla former av spel. Alltså appar och de bitarna, för att det är också någonting man alltid ser i en displaykampanj. Att mycket av pengarna går till spel och framförallt barnspel. Då. Så det är barnen som antagligen lånat föräldrarnas telefon och klickat runt.
All right, så man ska exkludera det från målgruppen såklart. Yeah. Och sen så langar man in. Men man säger liksom att jag vill lägga den här budgeten varje månad eller vecka. Och sen så börjar den försöka hitta de mest relevanta sidorna. Och det här är inte bara på Googles ekosystem då, utan det är utanför Googles ekosystem. Yeah. På liksom kristallkronor.nu, där en bannerannons på en lamp, Gustav Kristallkrona, visas eftersom det har varit i produktbladet tidigare.
Just det. Men det är väl lite det om display då, så att det är precis, och sen det andra biten som är viktigt är att köra det alltså i remarketing-syfte för att liksom driva tillbaka trafik som ännu inte har konverterat. Och det som vi har sett då som konverterar så här, som driver mycket trafik och fungerar bra, det är ju liksom när du kör HTML5-annonser i display. HTML5 är liksom när det är rörligt, alltså det är motion graphic och lite sånt.
Just det, och det här med remarketing eller retargeting, så vill man ju, och det funkar ju superbra för att man liksom annonserar mot folk som har varit på sajten och sådär, men man vill ju exkludera folk som har köpt den produkten tidigare. Hur gör man det?
Just det, nej men det är helt riktigt, och det kan man ladda upp kundlistor till Google Ads och utesluta den vägen då. Och exakt som du säger, det är också en väldigt viktig del. Dåligt om jag inte nämna det.
Så kul, och det här är liksom handelshögskolan för Google Ads på något sätt som vi har gått igenom nu. Det här är liksom kurs 1.0, får man en översikt och så djupdyker vi lite grann och nibblar på de olika områdena. Det är sjukt härligt, jag uppskattar det otroligt mycket. Om man kollar på budgetfördelningen då enbart på Google, så du har liksom 100% av Googles spend och så har du Google Shopping, Google Search och Google Display. Hur ser den fördelningen ut i procent?
Också väldigt varierande, men om man ser någon standardsiffra så är det väl e-handelsbolag då, 70, minst 70% på PMax Shopping, 80, ibland 90%, ibland 100%, men inte under 70%. Sen skulle jag säga att det är 20% på sök, 10% på display. Nu pratar jag mycket från våra kunder såklart. Det är såklart att det kan variera beroende på vad det är för typ av kund.
Jag tror bara bra att ge lyssnarna ett framework så att man uppfattar ungefär hur mycket man ska spända på respektive subkanal inom Google-ekosystemet. Det vi inte snackat om idag hittills, men som jag vill prata om, är såklart YouTube. Kan jag göra YouTube-reklam direkt genom Google Ads?
Ja. All form av YouTube-annonsering sätter upp i Google Ads-plattformen.
Och hur funkar det då?
Men för att vara ärlig, där och samma sak där egentligen. Vi har inte lagt jättemycket kraft och tid på det ännu. Men det är väldigt simpelt. Alltså Google, det som är väldigt bra med Google är att det är väldigt enkelt att sätta igång kampanjer och liksom komma igång. Men varför inte vi har gått ut så mycket på YouTube ännu har egentligen enbart att göra med. Det är oftast en utmaning att få fram bra content. Bra YouTube-content. Eller bra content generellt sett. Och detta är någonting som är en utmaning för alla bolag.
Och de som säljer saker på, eller de som kör ads på YouTube idag. Det är väldigt tydligt, det är väldigt mycket liksom Arla och Brigottkossor och den sortens grejer såklart. Och sen också ganska mycket i mitt flöde i alla fall. Dropshippers som vill sälja på kurser och liknande. Så det är liksom antingen 100% branding egentligen. Är ingen aktivitet eller call to action alls. Eller en ad som är liksom 20 minuter lång med en sjukt tydlig call to action. Där du ska gå in och köpa någon slags bitcoin-pryl nu.
Så är det ju, det stämmer. Det jag kommer att tänka på här nu blir jag lite disträd, Björn. Jag hade en annan tanke i huvudet. Men när vi nu pratar om YouTube, då går vi tillbaka till PMax. För det PMax gör, alltså Google har ju nu tvingat ut annonsörer på YouTube. Och om man går in på sin, det är också någonting som många inte är riktigt, eller många kanske är medvetna om det nu, men i en PMax-kampanj, om du inte har laddat upp några YouTube-videos själv eller eget content, så kommer Google autogenerera videos. Och köra på Google. Sorry, köra på YouTube. Vilket kan vara, alltså kollar man på kvaliteten på de videorna som autogenereras, så är inte det ser inte jätteschysst ut. Och är man då mån om sitt brand och hur man liksom tonalitet och hur man uppfattas, så vill man såklart inte synas med den typen av content i.
Vänta nu, autogenererade videos,
yes,
på YouTube.
Yes.
Hur kan en sån se ut?
De ser för jävliga ut. Fast väl. Nej, men de ser. Jag kan visa det här efter, så får du se.
Just det, men den kanske tar lite produkter från Merchant Center och så langar den in den och det flyger runt produkter liksom, och så skriver man köp nu, hej och hå.
Liksom. Oftast är det liksom, precis, det tar en bild då från produktflödet. Produktbild, ad copy från, exakt, ad copy från kontot. Sen slänger de på en musikslinga. Det sista där bara, liksom, gå in och uteslut. Det brukar vi rekommendera i alla fall, att har du inget eget content, men lika bra att utesluta de här autogenererade.
Såklart. Och sen så har vi ju uppstickaren Bing. Bing ägs ju av Microsoft. Microsoft har ju nyligen köpt in sig i ChatGPT. De investerade ju miljarder dollar, så de är ju liksom marknadsledare inom AI, säger man ju. Och Bing var lite hypat då för liksom 6-12 månader sedan när ChatGPT kom. För man liksom pratade om att Bing ska lansera ett ChatGPT-sök. Så du behöver liksom inte skriva in sökord längre, utan man skriver liksom bara in frågan. Vilken taklampa ska jag köpa? Och sen så beställer den åt en. Vad har hänt där? Vilken roll har Bing nu när vi spelar in i mars år 2024?
Historiskt sett så Bing har haft en väldigt så här, men de har alltid liksom legat i bakgrunden. När det kommer till, man alltid pratar om att de kanske har 1-2% av användarna. som är ute, och de har fått väldigt lite fokus historiskt, och under året som vi har jobbat med våra kunder, 3-4 av 10 hjälper vi att liksom sätta upp en struktur på Bing också. Men det är väldigt, så här, väldigt simpelt, så det man gör, det vi har gjort historiskt, är att vi kopierar, copy-paste på strukturen i Google Ads och lägger upp det i Bing och låter ligga där och liksom, ja, ha lite koll på Bing-plattformen. Men som du säger då, senaste 6-12 månaderna så har det varit lite mer snack om Bing och vad som kommer hända där. Kommer de ta större liksom, andelar av trafiken, och kommer det bli en viktigare kanal för annonsörer? Och där måste jag också säga att vi har inte satt oss in i det jättemycket ännu. Men svårt att säga hur det kommer bli. Men jag tror såklart att Google kommer fortsätta vara den absolut stora sökmotorn under ett par år till. Men det är såklart viktigt att blicka åt Bing och se vad det finns för potential innan alla andra kommer dit då, längre fram.
Just det. Och där tänker jag mig liksom att det viktiga är att kopiera hela Google Ads över till Bings ekosystem, så att man också når de här 1-3% för att det är generellt billigare trafik. För det är liksom, det finns users, men det kanske är lite lägre demand på den trafiken, och därför är priserna lägre. Och sen kan man tillägga att statligt anställda i Sverige, de tvingas ju ha sina laptops liksom med PC, och de är låsta och man kan inte installera program hur man vill och sådär. Så att de sitter ju oftast på ett Internet Explorer med liksom Bing som grundläggande sökmotor, och det går inte att ändra de där sakerna. Så att om man är ett staple så försöker liksom nå statligt anställda, så kan det ju vara en skitviktig kanal, tänker jag. Och nu har vi liksom betat av allt det här, tänker jag. Vad har jag glömt?
Ja, men vi har snackat väldigt lite om leadsgenerering. Och där så att det finns, alltså det är samma sak där egentligen. Se till att du har tracking på plats. Såklart att du har alltså bra landing pages och sajten är. Men det känns som att 2024 så ska man inte behöva nämna det egentligen. Alla har väl hört det, kan jag tänka mig. Liksom. Men leadsgenerering, där ett tips som jag tänker på är väl att, om man säger att du är en målare då, målare i Stockholm, och du driver in leads via Google Ads, allt ser bra ut, du har koll på hur mycket du betalar för ett lead, alltså CPA. Men vad som händer efter det, så här, Google har ju väldigt, vet ju inte vad som händer efter leadet, alltså blir det en affär eller inte. Och annonsören vet inte heller det. Och det man kan göra då, det är att liksom börja med något, alltså sätta upp någonting som heter offline import conversions, vilket innebär att om jag då som, så att jag driver ett måleriföretag, jag får in 20 leads per månad, 30 leads per månad totalt då på hela min verksamhet. Alla leads som leder till affär kan jag lägga upp i ett Google Sheet-dokument som man kopplar till sitt Google Ads-konto. Och då laddas det här sheetet upp varje dag. Man sätter en regel på när det ska laddas upp. Och vad det gör då är att Google kan matcha. Okej, här ser vi Björn. Han kom in som ett lead. Han klickar på en annons för 3 veckor sedan. Och han ledde till ett köp 3 veckor senare för att måla om hela lägenheten. 100 000 eller vad vet jag. Och det är ju såklart viktigt, för att då kan ju Google får ju mer konverteringsdata, mer signaler som såklart är relevant för att kunna utföra bättre budgivning, och inlärningen blir bättre. För då förstår ju Google också att okej, av de här 20 leadsen så har de här 4 leadsen, de här konverterat på det här sättet, det här ordervärdet, som skiljer sig mycket från de andra leadsen som de har genererat.
Precis, så då ser Google olika patterns bland kunder som konverterar respektive inte konverterar, och då har de en högre sannolikhet att träffa rätt i framtida trafik.
Precis, och mer värdefull trafik.
Och nu snackar vi data. Så att det handlar om att liksom ha delvis all data korrekt på plats genom rätt tracking och så vidare. Men sen att kanske också langa in lite manuell data in i systemet, för att bli trackingen, eller inte trackingen utan targetingen, ännu mer crisp.
Och också framförallt för dig som annonsör, få en mycket bättre bild. Vad är det jag får ut av mina ads?
Ja, men spännande. Och nu när vi pratar om Google, yeah, så har vi inte nämnt det som kanske de flesta tänker på när det gäller Google, det vill säga den här SEO. Hur jobbar man med det?
SEO, där ska jag lite kort då om SEO, som jag tror att de flesta också är bekanta med, men det är ju sökmotoroptimering, alltså den organiska trafiken. Hur kan man driva så mycket organisk trafik som möjligt? Det är någonting som vi inte lägger oss in. Vi utför inte det alls, utan där har vi, finns ju så många SEO-byråer idag, men det är väl lite kort om SEO, att, och det är ju ett helt annat arbetssätt än Google Ads, och man jobbar ingenting Google Ads-plattformen, utan där får man jobba med on-page-optimering, alltså se till att sajten har en bra struktur, bra content, titlar, men också att man jobbar bra med, man pratar mycket om digital PR, länkkraft, bra länkkraft. Alltså man får andra sajter, andra bloggar till att länka till ens sida då. Ja, jag tror helt att du kanske har mer inblick i mig än SEO.
Nej, men vi har haft de avsnitten i podden också. Då har ju liksom Jorge Castro levererat dem. Ett exempel är ju avsnitt nummer 198 eller 153. Han har både pratat om hur man tillämpar liksom ChatGPT och liknande verktyg från Max SEO. Men också bara regular, plain, vanlig SEO. Så jag rekommenderar avsnitt 128, 153 och 198 med honom. Hur känner du Jorge förresten?
Ja, men nu när du ändå tar upp honom så vill jag också tillägga att Jorge är ju... Alltså det finns ju många duktiga SEO-are ute i branschen och Jorge, alltså det vet ju alla som har lyssnat på din podd tidigare. Jorge är en sjukt grym på SEO. Och det roliga är att vi har ett par samarbeten där vi har, våra kunder har behövt SEO, de har haft en annan SEO-byrå där det inte har sett bra ut alls eller inte gått bra. Och då har Jorge fått hoppa in och då har vi liksom sett hur sjukt jävla bra det blir. Så Jorge är grym och du frågar mig hur jag känner Jorge. Det är egentligen på det sättet att vi har ja, börjat forma något slags av, men de gör ingen form av Google Ads alls. I vissa fall så finns det kunder från hans håll som, där vi går in och tar en titt. Och, ja.
Och det där är ett pågående, alltså ett samarbete som måste matchas hela tiden. Så att ni måste jobba nära The Jorges och vice versa. Och sen kan jag också tillägga, för nu nämnde jag 3 stycken avsnitt med Jorge, men även avsnitt 41 med grundaren av Pixel så pratade vi enbart om sökmotorsoptimering med Henrik Wikström som också är en legend inom det här. Så att det finns en hel del, man kan gå in och lyssna på gamla poddar om man vill. Och så kan ni lära er allting om SEO, det vill säga sökmotorsoptimering. Och jag måste säga jättetack Christian för att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
Nej, tack själv för att vi fick komma, sjukt kul att vara här. Det känns som att vi har suttit där i 15 minuter. En person som jag skulle vilja rekommendera är Cornelis Olsen som är delägare i Koi Agency. Koi Agency är en, de sitter här i Stockholm och de är helt specialiserade på Shopify. Alltså bygger Shopify e-handel. De har byggt CDLP, Mariani, så här många brands, Boxbollen har de står de bakom. Eller de har byggt Boxbollen. Och det är samma sak där också, vi har ett par kunder som vi skickat över till dem och de tror jag, Cornelis är en, ja, härlig att lyssna på. Så jag tycker jag kan gärna introducera honom till dig så kan han säkert komma ut.
Jättegärna. Och om man vill komma i kontakt med dig Christian, hur gör man det?
LinkedIn, Christian Benavente med CH eller via e-mail då. christian@digimi.com.
Och vi kommer langa in allt det där i show notesen, så gå ner till show notesen så hittar ni kontaktuppgifter till Christian. Där vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Pålman Spänger så finns jag där, så kan ni langa iväg till DM. Glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Tycker att det här är soft, då kan du ge oss en 5-star rating på Podcaster och på Spotify så skulle det uppskattas så mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är en fantastisk finansiell plattform. Det du ska göra som lyssnar är att gå in på juni.co, alltså juni.co, och där så kan man signa upp och så har man typ som en intern CFO. Eller Juni är ju ungefär som en bank customizad för e-handlare. Man kan tracka likviditet, man kan forecasta likviditet, man kan skapa en massa kort, digitala kort, så att man kan ha stenkoll på liksom GM1, GM2, GM3 och andra kostnader. Man kan få krediter både för lagerinköp, man kan få krediter för marketing spend och så vidare. Så att missa inte det här. Gå in på juni.co så kan ni signa upp där. Jag vill också tacka Mikael Ador som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej!
Tack Björn, svinkul.